228 mål för Arsenal gjorde fransmannen Thierry Henry, med det han Londonklubbens främste målskytt genom tiderna. 228 mål i spanska La Liga gjorde Raúl under sin långa karriär i Real Madrid, näst flest i klubbens historia efter Cristiano Ronaldo. 228 tiebreaks vann kroatiska tennisspelaren Ivo Karlovic totalt under 2010-talet, med det han decenniets näst främste tiebreak-vinnare efter den amerikanska servkanonen John Isner. Och både Isner och Karlovic inledde den här veckan nu 20-talets första Grand Slam-turnering med att vinna första omgången i Australian Open efter att Isner vunnit 3 tiebreak och Karlovic 1. Apropå specialister. 18 år och 228 dagar, så gammal, eller snarare ung, var Max Verstappen från Nederländerna när han blev den yngste föraren genom tiden att vinna ett Formel 1-lopp. Och 228 allsvenska matcher i rad stod Mattias Hugosson i mål för sitt Gävle under 9 säsonger innan en febersjukdom snöpligt stoppade den mäktiga sviten. Och nästa svit, Niklas Lidström, innehar rekordet för flest Stanley Cup matcher i följd, och det är förstås 228 stycken. Och så den här då. 228 hopprepshopp gjorde kinesen Cheng Chaoling på 30 sekunder i en uppvisning i slutet av förra året. Tonåringen Chaoling satte världsrekord med det förstås. Nu smattrar vi igång Sporthuset avsnitt 228. Här är vi då, sida vid sida. Thomas Johansson, välkommen.
Tack så mycket.
Efter den längsta repetitionen av Sporthuset någonsin rent tekniskt. Vi har laddat i en timmas tid, och tack för tålamodet i Örnsköldsvik, Camilla Enström.
Ja, men tack själv. Nu är vi ju nästan överladdade här efter den här något långdragna uppvärmningen, får man säga.
Ja, det var ju, det är lite sladdar här och sådär. Men...
ja, du är ju en fena, du hade väl 4 väskor, 2 datorer. Och kabel som räcker halva jordklotet runt, känns det som.
Ja. Jag satt faktiskt och tänkte när du höll på där med sladdarna och jag höll på med mina sladdar här hos mig, att ingen av oss, om vi ska vara helt ärliga, är väl egentligen något tekniskt geni. Det är ett under att vi får ihop det här, tycker jag.
Och det är därför vi har vårt geni Martin, som tyvärr inte kan vara här idag. Men vi ska försöka bena ut det. Mm. Och om en stund ska vi få en gäst också som... har väldigt speciell kompetens kring några ämnen som vi har pratat om tidigare. Han är nämligen psykolog. Det blir den första psykologen, riktiga psykologen. Vi är ju en del andra amatörpsykologer här som finns med i Sporthusets historia. Men kan vi inte ta det här nu? Jag skickade den till dig precis, Camilla. Han som hoppade hopprep, kinesen här.
Jag klickar igång, får jag? Ja, det är ju helt sinnessjukt alltså. Hur räknar man ens det där, är min fråga. Kör ni det där som uppvärmning i Leksand, Tjome?
Ja, jag tror inte de skulle orka spela efter det där.
Nej, man kan ju tänka att mjölksyran ändå pumpar rätt så bra. De där 30 sekunderna måste kännas ofantligt krångliga.
Ska ju beskriva hans handledsrörelser också. De var väldigt... distinkta.
Ja, och han var ju lätt framåtböjd, låg i sin position, om man skulle också prata om hur kroppen förhöll sig till hopprepet.
Andades han ens under de här 30 sekunderna, kan man ju undra.
Ja, och vi kommer såklart lägga upp det här klippet via vårt Twitterkonto. Vi fick hopprepstipset och de 228 världsrekordhoppen från vår lyssnare Tommy Honkanen, som hörde av sig via vår hemsida sporthusetpodcast.se, och dessutom Rickard Benn, som också skickade till oss via Twitter till @sporthuset. Tack alla ni andra också som hört av er. Vad det gäller idéer till avsnittsintrot den här veckan, så nådde Fredrik Norrström, Andy Törnqvist, Marcus Pettersson, Kristoffer Fransson, Mattias Johansson och Patrik Hellstrand ända fram. Och att ni lyssnare är en stor del av Sporthuset också när det gäller att skapa intressanta samtalsämnen under hela podden kommer också visa sig i det här avsnittet med all säkerhet, skulle jag säga. Men nu en fråga från mig. Om ett par månader spelas för sista gången, i alla fall på många år framåt, ett kvalspel mellan ett lag från Svenska Hockeyligan och ett från Hockeyallsvenskan om vilket av de här lagen som ska spela i högsta serien kommande säsong. Och hur stor är då sannolikheten att en av de här två bataljerna spelas mellan Leksand och Modo? Mellan Leksand och Modo?
Ja, så som tabelläget är, där vi är tre lag just nu som är där nere, så är det väl klart att det finns en stor sannolikhet. Modo går ju väldigt bra också i Hockeyallsvenskan och ser ut att rusta på nu med en ny back, tror jag, som har plockat in precis. Så att, nej, men den sannolikheten finns ju absolut, även om vi hoppas självklart att det ska börja studsa lite mer här under vårkanten. Och på så sätt då, är det så att vi lyckas, då undviker vi det, och gör vi inte det, ja, då tar vi det därifrån.
Thomas Johansson, sportchef i Leksand, och Camilla Enström, vars man Tobias ju spelar i Modo, som vill upp.
Ja, men så är det ju. Jag tror att många modoiter skulle nog kanske sova lite bättre om nätterna om Modo fick slå Leksand i ett kval och ta sig tillbaka till SHL. Alltså den kvalserien som var 2016. Jag och Tobias följde den från Winnipeg där han spelade då. Antakari som tappar pucken för Brock Monpedit. Här är möjligheten för avgörandet. Monpedit avgör! Brock Monpedit skjuter Leksand till SHL! Säsongen som Leksands IF gör, det är helt makalöst!
Ja, jag saknar ord. Vilken fantastisk match som har gjort. Alltså, komma tillbaka, de är i SHL.
Det där liksom etsat sig fast, de där bilderna. Så att jag tror att många hoppas på att få sudda ut det där och få spela ett kval om att faktiskt gå upp nu i vår. Och det ser ju onekligen rätt så bra ut nu. Modo in i en bra period. 5 raka segrar nu när vi spelar in det här. Som Tjomme nämnde så har man förstärkt nu på backsidan med Nikolaj Belov från Almtuna, men ryss från början, som förhoppningsvis kommer tillföra massor av rutin. Han har spelat runt, tror jag, 400 KHL-matcher.
Och Björklöven är ju etta då, så det är också frågan om så här, vilka blir sist, vilka blir näst sist. Och det känns som att det är tre lag just nu där nere, Thomas. Är det så du ser på det också, som fightas om att undvika en plats neråt, om vi pratar från Svenska Hockeyligan, alltså med Linköping som kanske då är överraskningen. De har ju varit etablerat SHL-lag i många, många år. Och så de båda nykomlingarna då, Leksand och Oskarshamn, som alla poängmässigt ligger, kan man säga, sida vid sida.
Jo, men så är det. Men självklart, det är ett trepoängssystem och det kan gå rätt snabbt att ett par förluster för de lagen ovanför.
Så ja, du tänker till och med så, Brynäs,
ja,
och kompani.
Alltså, de lagen har ju, det man ska komma ihåg i hela den här rulliansen med alla lag som är där. Malmö är ju också några poäng före Växjö bara, och så ligger Växjö någon poäng före Brynäs, och sen så är det 10 poäng ner till oss. Men några av de här lagen som kommer in i en liten jobbig förlustsvit på en 2-3 matcher och något av vi där bak kanske vinner 2 eller 3, då krymper det här avståndet rätt snabbt, och då tror jag det finns incitament hos de här andra föreningarna som varken vi eller egentligen Oskarshamn kanske lider utav, är ju ambitionen inför säsongen att vara, jag tror både Linköping, Brynäs, Växjö, Malmö siktade mot att vara topp 6-lag i SHL. Så att det är klart att det kan börja svettas en hel del i deras organisationer om det visar sig att de kommer in i en liten sämre period under en, ja, en 5-6, kanske 7 matcher här framöver.
Veckans surr. En sak som det har surrats mycket om den här veckan är förstås handbolls-EM, och vi hade ju en särskild handbollsgäst förra veckan, och det blev ju ett debacle för svensk del i den här mellanrundan. Inget slutspel för Sverige, EM på hemmaplan, förutmjukade får man säga mot Portugal och sen förlust mot Norge också. Vi hinner inte slutföra den sista matchen i gruppspelet när vi spelar in det här, men vi vet att Sverige är utslagna. Och jag funderar på den här grejen då med krogkvällen. Alltså, Thomas, vad har du för erfarenhet? Du har ju varit i alla möjliga klubbar när det blir den här typen av saker, hur man ska hantera det och så vidare. De gick ut ganska snabbt då, handbollsförbundet, och deklarerade: vi har brustit i omdömet, har fullt ansvar för det vi har gjort. Vi har bett om ursäkt till samtliga laget då för att de var ute ett gäng spelare då. Det var Jim Gottfridsson och Andreas Nilsson, Kim Ekdahl Duré och Lukas Nilsson som var ute och drack några bira. Samtidigt som de var ute och käka i Malmö då. Och det blev mycket fokus på det. Vad tänker du om hur det påverkar ett lag?
Nej, jag tror inte att det påverkar
turbulens runt det.
Nej, jag tror faktiskt inte att det påverkar någonting, om jag ska vara helt ärlig. Däremot så är det väl självklart, är det så att man har brutit mot reglerna så får man väl stå till svars för det. Men sportsligt sett har jag jättesvårt att säga att det skulle påverka något överhuvudtaget.
Det blir ett mediafokus som handlar om någonting annat än det de ska handla om.
Ja, men det, jag tror
nu
att
låter du som en i lagledningen.
Nej,
är du medveten om det, va?
Nej, men det har jag svårt att se utifrån att man skulle gå ut och äta middag och till middagen ta en eller två öl, att det skulle påverka rent sportsligt dagen efter eller två
själva,
dagar sedan.
Det är inte själva öldrickandet jag menar.
Nej, det är mer att man har brytt mot
turbulensen, ja, men det är, och fel fokus.
Ja, men det jag det, jag tror inte att det har påverkat någonting.
Är han Bagdad Bob här, Thomas, eller?
Nej, men alltså vet du, faktiskt jag tror också spelarna går ut och ber om ursäkt för att de måste göra det. Det är det man ska göra när det blir en sån här grej, men jag tror faktiskt att de själva och ändå lagkompisen också tycker att det är lite löjligt. För det som i alla fall
att det blir så stort, menar du, eller?
Att det blir så stort. Mm. Jag tycker att liksom, jag tror att de tycker att det är lite en skitsak egentligen. Om det nu är sant det som vi har fått ta del av, att de ska ha druckit två enheter var, som det så fint stod på deras hemsidan. Ja, precis. Så tycker jag också personligen att det är lite struntsamma. Och då ska jag ändå tillägga att jag har en extremt restriktiv syn på alkohol och tycker att den gör väldigt mycket mer ont än gott.
Men tycker du då heller inte att handbollsförbundet borde ens gå ut med den här typen av ursäkt? För om det är en skitsak, då ska de i så fall kanske inte ens säga så här: det här är ni som har blåst upp, vi kör. För i och med att de själva går ut på sin hemsida med pressmeddelande och så vidare, så visar de ju att de tycker att det är en stor sak.
Måste man inte göra det? Det känns som att det här är som det här är vad som förväntas av när någon har varit ute och druckit. Mm. Absolut så representerar de landslaget, och det i sig innebär ju ett stort ansvar. Men vi har inom media ett ansvar också för att nyansera bilden lite grann, så att det inte bara blir pajkastning. Så fort någon har druckit det, så är det fel. För vi måste också gå tillbaka till oss själva. Jag menar, den journalisten som skrev första artikeln till exempel, har han då aldrig varit iväg på en jobbkonferens och tagit ett par öl? Vad är egentligen skillnaden?
Jag tror ändå bara att det kan bli ett läckage på grund av allt mediefokus, och att det är fel på att det ska behöva bli så, men att i en ganska disharmoniskt landslag också redan från grunden, med skador och stök och inget bra spel, så kommer det här också. Tittar du på Portugal-matchen, det är ju
men hur bra är Sverige egentligen?
De är helt enkelt så här dåliga. Eller?
Ja, ja, men alltså är Sverige inte, någonstans är det väl så att Sverige är väl kanske inte bättre just nu på här sidan än att man inte klarar av att komma längre.
Nej, men att hitta anledningar i
att det skulle varit någon slags energilikar som gör att de spelar dåligt just där och då. Nej, jag köper inte det. Sen är det väl så här, nu, jag kan inte hela historien, men någonstans verkar det som att de ville förekomma kanske någonting som någon, med alla mobilkameror som finns idag, alltid någon som ser något, lägger ut någonting, och så helt plötsligt så exploderar det som en bomb i facet på dem. Då ville de hellre förekomma, det här var inte okej, vi har brutit mot reglerna, vi går ut och berättar att så här är det. Men Sverige är nog inte bättre handbollsmässigt än vad de har presterat i den här EM-turneringen just här och nu.
Ni får gärna lyssna på avsnitt 227 med Jenny Linnell, som ju är elitspelare och expert i handboll. Hon var ju också inne på vilka problem som har varit i det svenska spelet, och det accentuerar egentligen bara i de här matcherna med anfallsspelsproblem och så vidare. Vi får hoppas att Sverige kan ta nya tag i det som är OS-kvalet som kommer i april i Tyskland, mot Tyskland, ytterligare två nationer. För där finns ju möjligheten att ta sig till OS. Och har vi tur så blir det två svenska lag, handbollslag, till OS, även om då herrarna under detta mästerskap ju har spelat långt ifrån någon toppnivå.
Besök i sporthuset.
Då välkomnar vi veckans gäst, Mattias Lundberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Då ska vi se om jag får med allting här nu, om du ska komplettera någonting. Psykolog och docent i psykologi. Moderator, föreläsare, författare till böckerna Mamma ljuger. Tack för att du skickade hem den till mig förresten.
Ja, visst.
Ja, jag har hunnit en bit igenom den. Och Den lyckliga pessimisten. Också ansvarig, och det är delvis därför du är här, för en ny elitinriktad tränarutbildning vid Umeå universitet.
Ja, men det tycker du fixar bra. Det tänker väl jag om det mesta, kan man säga.
Ja, du har att göra om dagarna, verkar
Ja, tack. Det är alldeles, alldeles utmärkt. Kommer faktiskt precis från Riksidrottsförbundet. Vi har haft ett möte med alla de tre tränarprogrammen som ska starta nu i höst här. Så att vi har haft ett gemensamt möte. Planera för fullt.
Och det är en dialekt som, ja, den indikerar väl att någon slags koppling till dig, va, Camilla, eller?
Ja, fast ett steg längre upp i landet känns det ju som. Jag pratar ju inte fullt så där brett, va? Så vi anar att du är ännu högre uppifrån.
Ja, jag har ju mitt ursprung i Norrbotten från Älvsbyn. Så att det är väl därifrån det bryter igen med lite breda Ö och L som brukar bli lite extra brett. Sådär.
Men du bor i?
Umeå, så det är lite avskalat. Ja. Men dock norrländsk, så det förslår.
Och Camilla bodde i Umeå, men nu bor hon i Örnsköldsvik.
Precis.
Den här utbildningen då, vi har pratat en del ledarskap i sporthuset. Passar bra att du är, Thomas, passar på att lära dig någonting där nu som sportchef.
Jag suger i mig som en svamp.
Sportchef i Leksand och ansvarig för tränarna och så där. Berätta om den. Jag såg att Kent Lindahl på Riksidrottsförbundet uttalas och sa det här nya tränarprogrammet vid Umeå universitet har förutsättningar att väsentligt höja kompetensen på nästa generation elit- och landslagstränare i svensk idrott.
Mm. Det tackar vi för, det omdömet. Nej, men det här tränarprogrammet det är ju ett nytt program i det avseendet att vi utgår dels från internationella kriterier. Det finns en organisation som heter International Council of Coaching Excellence som är internationell världsomspännande som har satt upp ett antal, jag säger ett ramverk i hur man bedömer, alltså en form av konsensusdokument, hur man bedömer att tränarutbildningar bör vara och framförallt riktat framåt i tiden. Så vi försöker följa det och bygger upp programmet i enlighet med dem. Så det är liksom en väldigt viktig del. Och det bygger väldigt mycket på att man frångår kanske de här traditionella synen, om man kallar det gammaldags vet jag inte, som har varit väldigt, om man säger, idrottsfysiologiskt inriktat. Liksom viktigt att mäta och kunna kroppen utan och innan till att naturligtvis ha med de delarna fortfarande självklart, men fokusera lite grann mer på relationella delar, allt ifrån gruppprocesser till ledarskap och förstå gruppers sammansättning och betydelsen av den för prestation till exempel. Men även att lära sig lite grann om de intrapersonella delarna, det vill säga
hur, ja, det var svårt ord.
Intrapersonell, precis. Det vill säga hur fungerar människors utveckling generellt? Och förstå att det finns variationer där, så att man får ihop de tre delarna. Så dels det så här, interpersonella, det vill säga mellan människor, intrapersonell hos individen själv, men också då naturligtvis den ämneskunskap som behövs för att kunna utbilda i en idrott naturligtvis.
Jag tänkte att vi kunde diskutera det moderna ledarskapet, för vi hade ju den diskussionen i avsnitt 222 och sen också i 223 där du var med Camilla, och då vi pratade om NHL-coacher och så, att de har försvunnit på löpande band. Det har ju varit en coach efter coach där borta, Thomas, som har fått kliva av.
De har ju kanske haft ett ledarskap som, jag vet inte om man ska säga modernt eller omodernt, men som inte passar in i den tiden vi lever i nu.
Management by fear, ska vi kalla det så, som de har fått kritik för, de som har fått kliva av. Jens Fjällström, också från Umeå. Vad är det som händer egentligen? Och Lasse Granqvist sa så här.
Jag fick mig en liten ögonöppnare när jag gick tränarutbildningen UEFA Advanced. För att jag gjorde ungefär motsvarande utbildning 10-15 år tidigare. Och då pratade man inte alls om ledarskap på det sätt som man gör nu. Utan det är liksom ett uppmuntrande, engagerande ledarskap nu. Medan det var mer hela handen då. Och jag tror det helt enkelt det är en ny generation ungdomar som kräver en ny generation ledare.
För det är ju inte så att vi pratar om att man inte ska kunna peka ut vad som är rätt och fel. Det är ju inte så att vi pratar om ett ledarskap där man inte ska våga fatta beslut. Det behöver inte vara så att alla ska sitta ner och ha konsensuslösningar på precis allting. Men det är inte ett ledarskap som går ut på att trycka ner andra.
Det du får i regel är en tränare som skrämmer livet ur gruppen. Mm. Och får det till att bli ett jäkligt svårslaget lag. För att alla slåss för livet. Men det är ju inget utvecklande ledarskap. Det är ju inget ledarskap som bygger individerna i den gruppen. Mm. Men man skapar en miljö där alla har kniven på strupen. Och när man går ut genom dörren ut till planen så vet man, fan i mig, nu jävla gäller att ge allt man har alltså.
Absolut.
Så den typen kan jag göra, men det är ju inte utvecklande i längd. Men det kan ge resultat kortsiktigt. Mm. Och det är ju det som en hel del av de tränarna tror jag har klarat sig på.
Nej, men jag håller med i stora delar. Jag tycker inte minst den här analysen att vi har en ny generation ungdomar som växer upp och kommer inte acceptera vad som helst och så vidare. Och det, jag menar, idrotten följer ju naturligtvis samhällsutvecklingen i övrigt. Det måste man ha klart för sig. Den är ju inte helt står inte på sidan om. Även om det kan vara viss fördröjning kan jag tycka i många avseenden just när det gäller till exempel ledarskap. Och då handlar det ju inte bara om de som utövar, utan vi har ju dessutom föräldrar till unga utövare som också kommer ha synpunkter på vilket typ av ledarskap som faktiskt bedrivs. Och det innebär att man måste förändra även de här sakerna för att dels bibehålla ungdomar in i vuxen ålder, att man faktiskt blir elitidrottare och vill fortsätta satsa. Men naturligtvis också för att få människor att faktiskt börja med idrotten och se det som något roligt i grunden. Så att det kräver någon ganska rejäl omgörning, tror jag.
Jag har aldrig riktigt förstått den här varför att det på något sätt det kravfyllda ledarskapet ska innehålla auktoritet och hot och sådana saker. Det har aldrig lirat för mig överhuvudtaget, utan jag gillar ett kravfyllt ledarskap, men man kan ju faktiskt vara schysst och uppträda på ett korrekt sätt men samtidigt ställa krav och inte idiotförklara allt och alla till höger och vänster bara för att de inte kan utföra det som man förväntas att de ska göra just där och då.
Och du har ju valt en coach i Leksand, kan man säga, som står för ett inte så mycket peka med alla handledarskap, Roger Melin.
Ja, det är väl klart att det finns nog folk i våran grupp som tycker sig och så om det också, men han är ju en väldigt lugn person som tror på individen och låter individen få växa och lyckas, nytt förtroende, inte så mycket gap och skrik och hot. Och vi valde ju den vägen i år för att vi vet att vi kommer ha en tuff säsong. Och visst, vi kanske ibland mellanåt skulle må jättebra av att ha någon som verkligen pekar med hela handen utan att vara någon dumskalle. Men på sikt så tror jag ändå att vi har valt ett ledarskap som passar våran grupp och som kommer att ge oss framgång i slutändan.
Men jag tänker också att om man tittar på en hockeyspelare idag till exempel och jämför med för 20 år sedan, så är jag övertygad om att dens träning innefattar betydligt fler moment idag än vad det gjorde förr. Vi har en större förståelse nu för hur träning, kost, både fysisk och psykisk hälsa hänger ihop. Och vi ser också fler spelare som tar hjälp av till exempel mentala coacher och så vidare. Och då känns det ju ganska logiskt att även tränarna följer med i den utvecklingen och som ser också hela spelaren, inte bara senaste bytet utan också kanske vad som händer där utanför.
Jag vet en grej som vi har haft uppe på bordet är just de här mentala coacherna som kommer in, som finns ute, som gärna vill komma in och stötta upp när laget går tungt och de ser vad det är och sånt där. Vi har ju valt kanske en hållning mer att spelare idag, när de söker sin egen utveckling, så för mig har alltid varit så, även när jag spelat, om jag skulle ha en mental coach, vilket jag hade till och från, så behövde jag också känna en tillit och förtroende och gilla den personen. Hade laget satt dit en coach, den här ska ni använda, det är han ni ska gilla, så jag lovar det, 80% av gruppen gillar inte honom och vill inte jobba med honom på det sättet som man själv känner att man kanske utvecklas på. Därför har vi valt en hållning i Leksand lite mer att just den individuella delen, den får spelarna faktiskt söka mer själva än att vi ska tillsätta någon. Våran bedömning i alla fall att Roger med sitt sätt att vara ligger rätt långt fram och har alltid gjort det just i att kunna känna av gruppen och driva gruppen. Men han är ingen kille de hoppar upp i knät på sätt så talar de med sina bekymmer med.
Nej. Utan, hur ser du på det? Att man ska ha en, bör klubbar ha en idrottspsykolog kopplat till sig, eller ska det vara individuella lösningar som i det här fallet då?
Men det vi faller tillbaka eller kommer tillbaka till det är att om huvudtränaren inte har förståelse för de olika behoven, så kommer vilken insats som helst egentligen att falla ganska platt. Mm. Eller, om man ens ser att behoven finns.
Ja, du menar om man tar in en psykolog, ett lag, men så har huvudtränaren ingen förståelse, då hjälper det inte så mycket.
Nej, alltså man måste ju på något sätt, som du är inne på, att om vi bara tillsätter en bara för att det står idrottspsykolog på visitkortet, blir det inte det per automatik bättre, utan det måste finnas förankrat. Och den som leder verksamheten måste ju också ha naturligtvis koll på vad som händer. Men kan vi inte ha förståelse för de olika processerna, då faller det tyvärr platt. Så liksom integrera alla de här delarna i varandra är sannolikt en liksom vinstbärande faktor.
Den här trendutbildningen, vad är målsättningen? Vad ska slutprodukten vara?
Ja, tanken är ju att den här ska ju forma eller förbereda det man kallar för framtidens elittränare. Och då pratar vi från junior, alltså 16 år uppåt på sikt. Nu är det ju så att när de här har gått sina 3 år på högskolan, är det inte så att man blir förbundskapten varken i hockey eller någon annan liksom sport direkt. Det måste man ju förstå. Utan det här är ju en förberedande utbildning i det avseendet. Och sen behövs ju naturligtvis, som i alla andra yrken, väldigt mycket erfarenhet för att kunna få det. Och här är ju problemet lite grann för oss inom akademin. Vi kan ju inte utbilda en treårig utbildning till hockeytränare eller till fäktningstränare och så vidare. Vi måste hålla det ganska generellt. Och sen måste man skaffa sig både erfarenheten och de kanske idrottsspecifika kunskaperna på annat sätt då. I klubbar, i föreningar, som ungdomscoacher, hjälpcoacher och så vidare. Och så jobba sig en karriär uppåt som i vilket annat yrke som helst.
Ja, det är väl ett bra grepp. För ju, om jag inte är helt felinformerad nu, så tror jag till och med att Svenska ishockeyförbundet ställde in sin ETU-kurs det här året för att vara för få sökande. Så
vad
att
är det,
det är elittränarutbildning, alltså för att få träna i SHL och få den licensen. Där ingår ju en stor del av den kursen är ju just ledarskap och sådana saker. Men det kan ju vara ett sätt att försöka kunna rekrytera. Men sen är det ju, det är en lång resa. Så är det en treårig utbildning som man ska gå och sen ska man ta sig vidare. Du behöver ha en förankring kanske idrottsligt. Du behöver kunna ämnet och sådana här saker. Så att vem som helst som hoppar på en kurs kanske inte bara är lämpad för att vara en tränare i SHL eller en landslagstränare. Men kan du kombinera de här sakerna och ge det tid och tålamod, så tycker jag det är en ypplig väg att vandra för att bli en mer komplett ledare och tränare. Absolut.
Och där har vi faktiskt försökt förutse lite grann med tränarprogrammet i Umeå. För att vi är inne på det, att du kan inte bli det bara för att gå programmet. Utan nu jobbar vi håller på att skriva avtal eller komma överens med ett antal specialidrottsförbund om att parallellt med tränarprogrammet kunna gå de olika stegutbildningarna. Och då kunna gå lite anpassade stegutbildningar. För vi kommer ha väldigt mycket ledarskap i våra till exempel. Mm. Och då är det kanske så att det inte är nödvändigt att gå ledarskapsdelen i hockeyns ETU eller liknande. För den har du redan. Och det innebär att förhoppningsvis att du kan komma ut från tränarprogrammet, ha din så att säga akademiska utbildning, och du har kommit ganska långt på den här utbildningsstegen i respektive specialidrott. För att snabbare bli både intressant för arbetsgivare, men också snabbare komma in och kunna faktiskt börja tillämpa kunskap.
Mm, det är smart, så att det inte blir att först ska du gå det här 3 år och sen ska du börja
olika stegen. Det blir väldigt lång väg. Alltså, så är det.
Hur gör man för att söka?
Antagningen börjar 16 mars, öppnar den, antagning.se. Sök tränarprogrammet Umeå och så ring mig.
Ring Mattias. Vi lägger ut numret på... Nej, det finns faktiskt.
Ja, det ligger ute.
Högt i tak i sporthuset.
Om vi hoppar ner ett litet steg då till idrottens bas, så har vi också pratat en hel del om barnidrott och så på senare tid. Och en som hörde av sig var Seth Nyström, vår lyssnare till Sporthuset podcast, vår hemsida. Jag skulle ta upp en fråga med mig som oroar mig beträffande idrottens framtid. Under min levnad, han är född 46, alltså vad blir det, 73 år gammal, har elitidrotten blivit professionell, vilket medför kvaliteten har blivit så mycket bättre. Tyvärr har tillgången på kapital blivit en avgörande faktor, både för lag och individer. Dock är ju fortsatt den viktigaste faktorn breddidrotten för att locka alla ungdomar till idrottens värld. Och nu till mitt bekymmer, vilken roll bör elitidrotten spela för att säkerställa att bredden finns, att det finns ett stort urval också i framtiden? Bredden ger ju toppen. Folkrörelserna är på utdöende, politikerna har svårt att prioritera upp idrottens roll, det har vi också pratat mycket om, och ta ansvar för bredden. Hur ska vi om 20-30 år se till att breddidrotten fortsatt kan existera?
3, 2, 1.
Det är lördag morgon i Stockholmsförorten Sätra. Här har fotbollsskolan just dragit igång. Men det är inte den lokala klubben Sätra SK, utan med ett företag.
Vår träning, den går inte ut på någon form av prestation, utan ren lust. Det är det bygger på. Och många gånger så jobbar vi också med liksom en boll per barn, vilket innebär att många får möjlighet att leka tillsammans med bollen.
De här barnen är 4 år, men sportföretag i över 100 kommuner erbjuder idag fotboll, gymnastik, parkour, friidrott, tennis från 2 till 12-åringar. Och föräldrarna betalar mellan 1 och 6 000 kronor per termin.
Det är ju dyrt, men jag känner att det är värt det.
Sen köper man ju bort det ansvaret som man kan känna att man behöver, kanske hoppa in som tränare eller hjälpa till i föreningen. Man betalar ju för att slippa det egentligen.
SVT hade kartlagt de 12 största företagen som erbjuder idrottskurser för barn och konstaterade då att omsättningen för de här företagen hade stigit från 68 miljoner 2015 till över 100 miljoner när de kollade de senaste årsredovisningarna. Och det är klart, det här väcker ju en del frågor, i alla fall hos mig, om liksom är föreningslivet på väg att urholkas till förmån för de här företagen? Eller är det bara positivt att föreningslivet får lite konkurrens? Jag vet inte, vad säger du, Mattias?
Ja, men först ska man säga, dels finns ju de här företagen som så att säga, försöker kapa bort prestation, men sen har vi också företag som verkligen elitsatsar. Det ska man klart, det finns ju båda delarna i det här. Mm. De som verkligen vill att nu de här barnen ska verkligen få lite en extra skjuts upp i idrottskarriären. Och jag tycker det är jättesvårt att veta. Jag menar, vi har ju en tradition, vi har ju en folkrörelsetradition i Sverige som är otroligt gammal, och vi vill ju gärna se den som att det här är jättebra. Det tror jag den kommer att vara framgent. Samtidigt måste vi inse att verkligheten förändras. Vi har en samhällsutveckling som vi dels styr och dels följer med om du tycker så. Och där kanske det finns den här typen av komponenter som blir alternativ för föräldrar. Och då tror jag inte det nödvändigtvis handlar om att köpa sig fri som förälder att slippa ställa upp. Jag tror inte det som är det största, utan jag hoppas att man använder den här typen av verksamhet just för att den här delen som handlar om att inte behöva känna prestationskraven, att få den utslagningen. För är det något vi vet så är det ju att prestationskrav dödar ganska fort om vi har ett system som stimulerar prestation.
Det finns ju så många olika, alla pratar om att vi är en breddförening och vi jobbar utifrån att vi ska ha en bredd, och så i den bredden så finns det ett antal som är lite mera duktiga, som blir lite mer och vill lite mer och kanske känner att de inte får tillräckligt, och då lämnar man föreningen. Eller också hamnar man i ett annat problem, att man bygger breddföreningarna utifrån de här 4-5 stycken som är väldigt duktiga genom att träna väldigt mycket, ställa prestationskrav på barnen, som gör att de här som är med där för bredd och kompisar tycker inte till slut att det är så kul. Och det här med att de här företagen har kommit fram säger ju ändå en del om att ja, det finns en lucka att fylla. Det finns något behov som folk behöver. Och jag kan bara se på ishockey. Jag tror inte att det finns. Jag vet att det fanns en klubb, Saltsjöbadens ishockeyförening, som gick ut och sa att vi är en bredd klubb. Alla som har ambitioner eller som är duktiga och vill lite mer än vad vi kan erbjuda, ni får gå till någon annan förening. Men tyvärr så rycks ju föreningarna med här. Får man fram en duktig årskull, helt plötsligt så börjar kraven att komma, och så blir de andra lagarna ser, vill köra, och så slutar barn som inte riktigt är där och då. Och det här kanske blir en lösning framåt, att vi kommer ha ishockeyklubbar som egentligen bara spelar ishockey för att det är kul, inte någon form av prestationsgrej. Så att det blir ett väldigt uppdelat samhälle med bredd kontra elit.
Ja, risken kan finnas. Jag säger risk för att jag tycker inte är speciellt bra, utan vi borde kunna hitta en lösning på något sätt som vi får med alla i det.
Men en fråga som jag undrar då, det är ju så här, hur hanterar man då, det finns ju alltid barn i en verksamhet som har ett annat mindset än andra barn. Vissa tycker om att sätta sig ner på fotbollsplanen och bygga sandslott, och några tycker inte att det är speciellt roligt. Vi är där för att spela fotboll, och jag älskar att spela fotboll i det avseendet. Hur ska man hantera liksom den balansen emellan det där som ledare?
Ja, eftersom vi vet ju idag att när det gäller talangutveckling så är det otroligt svårt att säga att det är en viss ålder här går gränsen på något sätt, utan det är snarare så att vi ser att vi har ganska många late bloomers så. Och det är med, då måste man på något sätt från klubbens sida kan tycka att man måste ta liksom en policygrej. Så här funkar den här klubben. Sen är det upp till var och en liksom vill man, och det är ju föräldrarna som styr snarare mer än barnet då. Och jag menar, så länge vi har barn upp till åldrarna 12, 13, 14, kanske till och med upp till 15 år, så finns det inget som talar för att man hindrar barnets utveckling bara för att man är kvar i en miljö där man kanske inte har samma liksom prestationsmål. Utan möjligheten finns ändå att sen blomma ut och hitta sig.
Men det jag menar är ju att glädjen kan ju likväl dödas om du som barn inte känner att du får det som du vill ha, oavsett vad. Och det är ju den där balansgången som är så otroligt svår. Och då blir det ju ibland så kanske att man känner att nej, men mitt barn nu, jag tycker inte det ser ut som att de tycker att det är kul, för att de inte riktigt får det de behöver. Oavsett om du är en breddspelare eller om du är mera kanske duktig, inriktad och vill snabbare framåt. Så det är väl mer den balansgången som man har svårt att hantera själv.
Men risk då för att sticka ut takar, och nu kommer jag få på skallen så in i hejsan. Ångrar nästan att vi hade lagt ut mitt telefonnummer. Men jag måste vara ärlig och säga så här, jag tycker själv, och då är det mer utifrån förälderns perspektiv kanske, för jag har ju grabbar jag också som orienterar, eller som idrottar, och de orienterar just, för det där med fotboll, det var inte riktigt deras grej kan man lugnt säga. Så ser jag hellre att vi har 10 barn som stannar kvar i verksamheten genom att det inte ställs krav, än att någon råkar sluta på grund av att det ställs för få krav. För jag tror det är väldigt få som väljer att sluta för att det är ställt för låga krav. Det är större risk att det är många som slutar för att vi toppar och ställer prestationskrav. Och lite som inskrivaren eller om det var inringaren sa, så måste idrotten förstå att det är fortfarande så att vi måste ha en kritisk massa att plocka människor ur om vi ska nå, ha elitspelare, elitutövare.
Utan bredd, ingen topp.
Nej, det är lite så. Vi måste ha en bas och sabbar vi den basen, då tyvärr så kommer, tror jag, kvaliteten generellt att sjunka inom idrotten. Så att de där sakerna är jätteviktiga och beroende av varandra.
Jag tänker att vi faller tillbaka lite grann på tränarrollen. Så de som går nu Mattias utbildning, de har ju verkligen en nöt att knäcka här. Hur man lyckas stimulera flera personer som kanske är på lite olika nivå och olika drivkraft. Där har ni något att jobba med.
Jo, nej, men det är ju idrottspedagogikens och idrottsdidaktikens stora roll faktiskt. Att kunna anpassa utlärning och sådana saker på nivå som stimulerar men inte pressar. Och det har vi framför oss. Mm.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
@ Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram, där finns vi på sociala medier. Per Lindgren hörde av sig, det här var några veckor sen, alltså det kanske var till och med var någon månad sen som Per skrev in. Jag såg att Färjestad ger sig in i e-sport. Är det fler svenska föreningar som går in där som ni vet? Och precis då så kom beskedet. Den 13 januari, alltså bara för några dagar sedan, så gick startskottet för Svenska Hockeyligans nya e-sportsliga. Det här finns ju sedan tidigare i fotbollen, men som vi sänder här på Discovery där vi sitter just nu och spelar in det här, så har vi ju e-allsvenska. Men nu är det också SHL som gör samma sak. Och det är alltså 11 av 14 klubbar. Det är Djurgården, Frölunda och Brynäs som inte är med. Har du koll på de här bitarna, Thomas? Eller?
Mm. Vi är med. Det har jag ingen riktig koll på hur det går, men det finns faktiskt en flik på SHL.se som heter e-sport, där det står toppnyheter, ESHL, Instagram och de senaste matcherna och hur det har gått och lite såna här saker. Slänger vi en liten kort öga på tabellen, så just nu efter 6 matcher som är spelade så är det Linköping som toppar.
Ja, och ni är 7, så att ni är ju bättre där än i riktigt.
Ja, vi är bättre där. Vi kanske ska låta de här e-sportarna få sköta.
Och framförallt Linköping, jag borde ju helt gå över till e-sport. Eller?
Ja, enligt tabellen så är det riktigt bra. Men det finns. Det är, jag tror ju någonstans intressemässigt då att det här ändå är en bra grej att komplettera allt annat med.
Ja, får man tänka att det ska kunna vara synergier emellan då, att om man är e-sportare så får man upp ögonen för SHL och vips så går man på en SHL-match på riktigt.
Ja, men jag tror också att vi vanliga dödliga, om jag får kalla oss så, måste börja sätta oss in i e-sport. Alltså det växer så att det knakar. Ja, men titta på Discovery till exempel, som ju sände Elsvenskan, som blev nominerad till en kristall, om jag inte missminner mig, här förra året. Så att det visar ju någonstans att e-sporten tar större och större kliv in i våra vardagsrum. Och det är dags att vi kanske haka på lite grann.
Vi ser att det är en fullsatt arena igen, så som vanligt. Den här gången är det fullspäckat med djurgårdare på plats. Och bortalaget och Leksand ser livsfarlig ut, men jag tror Djurgården kan steppa upp här. Framförallt kanske, vi kan väl göra lite om man är på hemmaplats. Man känner ändå att supporterna är där, även om det är en digital arena.
Ja, precis, men jag var inne på det lite tidigare. Jag är ju inte den som är väldigt kräsen när det kommer.
E-sporten som har försökt komma in i RF ju vid flera tillfällen. Men jag tror lite, det känns bra att de e-sporten också börjar spela inom sport och inte bara sådana spel där man skjuter ihjäl varandra. Mm. Känner jag spontant.
Ja, det låter
klart. Eller hur? Mats Wendt, den här har jag funderat på, fast mer ur ett annat perspektiv. Varför spelas damhockey med galler i vuxen ålder och herrhockey utan? Är det inte skaderisken lika stor, om inte större, i herrhockeyn? Om det nu är en anledning, varför har man det så? Och det jag tänkte på med det här, det var när jag själv spelade hockey upp till 18 år. För jag fattade aldrig. Jag kände bara att det måste vara grupptryck, machoinställning och så vidare, att man slängde gallret. För mig var det som att man har spelat hockey i 10 år och så blir man 18 och då är det bara släng gallret. Så finns det tandläkare och så inom hockeyklubben. Jag såg Linköpings tandläkare Elisabeth Henefalk. Hon tycker det är helt idiotiskt att 18-åriga killar skulle kasta bort gallret. Det finns ingen som behåller gallret även om det är valfritt. Och damerna, de måste ju spela med galler. Varför skulle inte det vara likadant för herrarna då, undrar Henefalk. Vi skulle få betydligt färre ansiktsskador om även herrspelarna på seniornivå använde galler. Och enligt en undersökning av Karolinska institutet så drabbar nästan 40% av alla hockeyskador huvudet. Och där står tandskador för den individuellt största delen.
Man satte ju visirtvång på herrsidan för spelare som var födda 1966, tror jag det var.
För ögonen bara.
Ja, precis. Och, men det är en jättestor skillnad att spela utan galler och spela med galler. Alltså rent sådär hur du ser saker och ting. Det är klart att de här små sträcken, sen är det ju en vanesak.
Men jo, man är ju helt van vid det. Det, ja, inget, det har inte stört den under 10 år.
Nej, absolut inte. Och självklart ur ett skademässigt perspektiv, absolut, så kan jag mycket väl tänka mig det. Men där och då så var det ju så att man gjorde bedömning. Det är ju samma med tacklingar på tjejer också. Skillnaden där, det, man får ju tacklas idag i damishockeyn, men anledningen till att man valde att ta bort det var ju för att de fysiska delarna när USA och Kanada framförallt kom och spelade när det var open ice hits och sånt där, att det var farligt att spela på det sättet. Mm. Då valde man att förbjuda det. Så länge pucken går åt ett håll och spelarna åker åt samma håll, då är det helt okej att tacklas.
Ja, exakt. Ja. Men jag får göra den grejen som jag gjorde för ett par år sedan, och då fick jag ju hejdlöst med skit. Nämligen jag tycker att herrhockey ska gå mot damhockeyn istället. För då är det så här, tittar du på amerikansk fotboll till exempel, där har ju alla galler.
Nu har de ju då
lite annorlunda typ av galler. För ett huvudargument för det här att man inte ska ha galler är att det ska bli mer profilerade spelare och så vidare. Och att man då ska se ansiktena mer och sådär. Men utforma någon nytt typ av galler då, så att man kan se mer av ansiktet, men fortfarande skydda, för det är helt sjukt det här med alla ögonskador, det är, eller vad säger jag, tandskador.
Ja, men också ögonen känner man ju också en risk för, och det finns väl ett antal fall där klubban har gått upp och skadat ögonen. Jag tänker, varför spelar man inte med ett sånt visir som går längre ner, som när spelare till exempel har skadat någon del i ansiktet, då spelar ju herrspelarna ofta med ett längre visir, om ni förstår hur jag menar. Det kanske skulle vara ett alternativ om man då tycker att det här gallret som man borde vara van vid ändå stör synen på något sätt.
Det finns ju olika längd på visir. Vissa vill ju ha lite längre som går nedanför näsan, nästan mot munnen till. Andra vill ha lite kortare som slutar precis ovanför näsan. Så att det är väl klart som med allt annat. Det var ju som när man applicerade halsskyddet på hockeyspelare, så var det ju, kändes det rätt obekvämt i början, men man har haft det där en vecka så var man ju rätt van.
Ta bara hjälmen, Thomas. Jag menar, en gång i tiden så hade ju NHL-spelaren inte hjälm. Men, och de hade ju sagt så här, det är klart vi inte ska ha hjälm. Fan, hockeyspelare ska inte ha hjälm.
Men, jag vet inte. Det är ju inte så att det är några superallvarliga skador så där på det sättet bara för att du har visir. Sen om du använder visiret på ett felaktigt sätt, det är klart att det finns en risk att du kan få skador. Jag fick en klubba i ögat bland annat, även fast jag hade visiret åt rätt håll.
Men det känns ju som att skillnaden är ju egentligen rätt ologisk, att damer spelar med galler och killar med visir på seniornivå. Och det här är ju, som det verkar, någonting som bara ligger kvar sedan långt, långt, långt tillbaka i tiden. Så det känns ju som att det är dags för diskussion då, att det kanske borde vara lika. Och då kanske det är herrarna som ska gå mot damernas.
Jag vet ju en problematik som man ofta får när det blir den här skillnaden mellan att några har och inte har. Mm. Det är att juniorer som kommer upp och har galler, de är rätt ovårdade med sin klubba. Mm. Eftersom att det händer inte så där jättemycket när de slår sin polare på träningen i ansiktet.
Mm, jag vet, jag hört det.
Men när de kliver upp på herrnivå så...
Poppa hade ju det när han kom upp till exempel, fick han mycket skit för att han bara körde med sitt galler där.
Låt dem välja då.
Ja, men om 20 år, om 20 år då alla herrspelare galler också med amerikansk fotboll. Kom ihåg vad ni hörde det först!
Bra, Tommy.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
För första gången så får Mattias Lundberg bekanta sig med olyckspåsen och kärlekspåsen.
Otroligt spännande, måste jag säga. Vilken var vilken nu?
Här.
Där står det till och med olycka. Okej, och där står det då ingenting, men där står olycka.
Du får välja. Om en stund. Vi kör Camillas kärleksbombning först från det vi drog förra veckan. Men det här är lite intressant, för du har skrivit en bok som jag verkligen gillar. Och det är, ja, den du har skickat till mig också bra. Vad heter den?
Mamma ljuger.
Men den...
Lyckliga pessimisten.
För så byggde jag min, när jag idrottade. Och jag har alltid tänkt att jag gjorde fel. Nämligen att jag tänkte så här inför 800 meters lopp och så när jag sprang att men det här kommer bli tufft, det här kommer bli svårt. Jag har ont i hälsenan, det är kört. Och det var ju mot all idrottspsykologi som jag hört talas om. Man ska tänka positivt, man ska måla upp positiva bilder. Men jag tänkte, det här är kört. Men någonstans där inne så fanns det en kärna av att det kommer gå bra, jag ska slå dem. Men jag pumpade allt negativt. Och så läste jag om din bok och tänkte bara,
det här är du.
Det var inte så dumt ändå.
Nej.
Cathy Freeman tänkte bara negativt i ett år fram till sitt 400 meters lopp i Sydney. Och hon vann.
Ja, så kan det gå.
Fast man mår ju ganska dåligt längs vägen.
Va? Ja, men poängen med det är väl snarare det här att man måste få vara sig själv. Det vill säga, jag måste göra det som passar mig bäst. Och en del som jag skriver med Janne Bylund också, den boken. Men den är ju också sådär att vi gör hellre jobbet först och slipper städa efteråt.
Istället. Exakt.
Liksom, tar gärna skiten först och så, ja, men har du oro dig onödan? Nej, det gick ju bra.
Har du målat upp mängder av worst case scenarios? Så är du ju väldigt förberedd.
Ja, det är lite så, jag tänker. Och jag menar, som norrlänning, vet, då är man ju van. Liksom, året om så har man ju snöskyffeln i bagageutrymmet på bilen och lite ved ifall man ska behöva göra upp och så här. Va. Men ser man ju i Stockholm här, det går ju liksom inte. Ni har ingenting där i bagageutrymmet. Så en norrlänning är förberedd, så även en lycklig pessimist.
Ja, men jag tycker det är ett väldigt bra sätt att vända på det. För vi är ju pumpade med det här att alla ska tänka positivt. Det är ju nästan som en liksom, religion då. Och jag tycker den boken är och bara för det så tycker jag som ett tips att du ska ta olyckspåsen.
Ja, det lutar åt det.
Men förra veckan så drog vi en lapp som det stod Johnny Weissmuller på. Johnny Weissmuller.
Och då säger jag simningens första superstjärna. Och så beskrivs han faktiskt Peter Johan Weissmuller, eller Johnny då som han kallades. Han föddes i dåvarande kungariket Ungern, men bara något år gammal så flyttade familjen till USA. Och som liten så var han ofta sjuk, och det påstås faktiskt att det var en läkare som rekommenderade honom att börja simma, vilket han ju gjorde och blev bättre än någon annan förr. Johnny Weissmuller slog imponerande 28 världsrekord under sin förhållandevis korta karriär och tog hela 5 OS-guld under de olympiska sommarspelen i Paris 1924 och i Amsterdam 1928. Bland annat så lyckades han båda gångerna simma hem guldet på 100 meter frisim, lägg där till 2 guld i stafett, 1 guld på 400 meter frisim samt ett brons i vattenpolo, så har ni hela den OS-glimrande medaljskörden. Men även om hans totala antal medaljer inte kan jämföras med meriterna bland dagens simmare, att ta Sara Sjöström till exempel som tagit sanslösa 67 medaljer i OS, VM och EM-sammanhang, så anses Johnny ändå fortfarande av vissa experter som en av de största simmarna någonsin, och det tack vare den överlägsenhet som han hade gentemot sina konkurrenter på den tiden. Och här skulle jag ju kanske kunnat avsluta den här kärleksbombningen, men det finns ju så mycket mer att berätta om denna Johnny som man får säga var något av en multitalang. För när han 25 år gammal la badbrallorna på hyllan och bytte bana så gjorde han det totalt och gick alltså från att ha varit elitsimmare till att bli skådespelare.
Here's another face movie audiences will never forget. The screen's most famous Tarzan, Mr. Johnny Weissmuller.
How did you get to be Tarzan?
I made a test. I wanted to see Clark Gable at the Metro-Goldwyn-Mayer, and they wouldn't let me in. So some kid came along and says, hey, they got 75 guys on the back lot there making a test for Tarzan. Go back and make a test, and they let you in the studio. So I went back and made the test, and the guy says, can you run? I says, sure, I can run. He says, can you climb that tree? I says, yeah, sure. And then can you swing on the line? Yeah, I won that in the YMCA, swinging on the rings one time, you know. So I'm not about to let go of a line 40 feet up in the air, am I? So I got to get on the studio, and I met Clark Gable, and I knew Greta Garbo, and so. And I was ready to go home, and they called me over, and they says, a week later, and they said, you got the job as Tarzan.
That's incredible.
I went in the office and he said, what's your name? I said, Johnny Weissmuller.
Ja, trots att han hade skördat enorma framgångar i simbassängen så var det faktiskt på vita duken som han blev mest känd, och då för rollen som Tarzan som han spelade inte mindre än i 12 filmer. Och vet ni, sen när den forne elitsimmaren inte längre riktigt hade den fysiska form som rollen som Tarzan krävde, ja då gick han över till att spela Djungelgym i ytterligare ett dussintal filmer. Snacka om passionen då. Johnny Weissmuller, han även med att gifta sig inte mindre än 5 gånger innan han 1984, 79 år gammal, avled.
Ja, lysande Camilla, lysande.
Vilken härlig story, eller hur? Jag gillar de där uttagningarna till när han skulle bli Tarzan.
Ja, faktiskt.
Kan du svinga dig till rep? Kan du springa?
Det var väl ungefär som när ni gjorde uttagningar för expertrollen. Kan du prata? Ja, kan.
Du får jobbet.
Bra, då kör vi.
Men tänk att han, att han fortfarande anses så stor alltså som simmare. Jag menar, nu pratar vi alltså nästan 100 år sedan som han var världens bästa simmare. Och fortfarande lever kvar. Det är han som är Tarzan på något sätt, Johnny Weissmuller. Det,
ja,
det,
verkligen, verkligen.
Eller det känner man ju, fast vi själva kanske inte har sett filmerna och riktigt sådär, eller hur? Ja, Tarzan.
Snacka om en delad karriär. Först då väldigt framgångsrik inom simningen och sen bara hoppa på skådespelartåget och gör succé där. Nej, men han kändes som en rätt härlig person får man väl ändå säga. Tog det inte allt för seriöst.
Han var rätt bra också på att hitta rätt roll utifrån var han befann sig i livet.
Ja, det får man ju säga.
Så det ska jag ha cred för också.
Hade det funnits såna här superstars-tävlingar på den tiden, då hade Weissmuller legat bra till ju. Eller
hur? Ja, det hade.
Riktigt imponerande. Stort tack Camilla för ett litet historiskt dokument som... Det är härligt när vi kan bidra till ökad kunskapsnivå. Jag tror att det var en lyssnarinspel faktiskt kring att vi skulle ha Johnny Weissmuller i påsen. Så stort tack för det också. Och då ska vi se då, Mattias.
Ja, nej, men det måste ju bli olyckan. Det är helt omöjligt någonting annat. Så jag öppnar det här nu, lilla...
Men när du öppnar så är du då samtidigt positiv på något sätt och
ja,
innerst
ja,
inne, eller?
Absolut, absolut. Jag väljer här bland lapparna.
Ja.
Oj, vad svårt. Det här vecklar upp den saktliga små gröna lappar. Jag vet inte om det har någon betydelse. Guds hand står det på lappen.
Guds hand.
Guds hand.
Vad tänker ni på?
Ja, det går ju som bara att tänka på Maradona förstås. Självklart.
Exakt.
Ja.
1986.
86.
Alltså det var ju så speciellt för att det görs ju i samma match som man gör tidernas snyggaste mål också. Så han gör tidernas
snyggaste
mål. Ja, exakt. Han gör tidernas snyggaste mål och tidernas fuskmål i samma match.
Ja.
Men det känns väl som det går bra ihop då med lyckliga pessimist. Både positivt och negativt på något sätt.
Ja, lite så kanske. Ja. Det tråkiga är ju i det sammanhanget att ska man plocka upp en av de händelserna så är det ju tyvärr Guds hand man kommer ihåg och inte det snyggaste målet.
Mm. Är han den största fotbollsspelaren genom tiderna också? Det kanske kan vara någonting för ett sporthuset på Twitter att rösta om Diego Armando Maradona. Det finns en del konkurrenter med Pelé och company. Innan vi avslutar för idag, kan du inte dra bara i kort form, Mattias, den här, eftersom jag är så inne på den här, den lyckliga pessimisten.
Ja.
En hisspitch kring varför man mår bra av att tänka så.
Ja, men det bygger på några saker. Sänk dina förväntningar. Tro inte att allting löser sig. Någon måste lösa det åt dig. Har du för höga förväntningar när du går in i någonting, då kommer du förmodligen att bli besviken. Ha istället förhoppningar än förväntningar. Jag brukar säga det att alla som spelar på lotto, de hoppas att de ska vinna drömvinsten, men de förväntar sig inte det. För förväntar de sig det, då skulle de bli så besvikna. I och med att du har förhoppningen, då blir du glad om du har 4 rätt och tilläggsnummer. Förbered dig på att saker och ting faktiskt kan hända. Så att du har gjort lite jobb innan, så är du förberedd. Du är inte så sårbar helt enkelt. Men framförallt det viktigaste, alla har sitt sätt att se på lycka. De som vill vara optimistiska och tänka positivt, helt okej, okay, men det är inte för alla. Och även vi som är lite mer pessimistiskt lagda har faktiskt rätt att vara lyckliga.
Vad tror du om det för som idrottare?
Jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra att man accepterar så som man är. Jag tror att man kan prestera mycket, mycket bättre då än att man ska försöka intala sig själv för att någon annan har sagt något att jag ska göra på ett visst sätt. Utan du måste hitta din grej. Är det att vara obotligt optimistisk eller också att kunna faktiskt vara realistisk eller att ibland kanske till och med lite negativ för att det passar dig. Så kör på.
Mm. Och jag tror jag såg någon föreläsning som du hade, något klipp från det när du, jag tror det var någon föreläsning som pratade om föräldrar då till ett barn och säger, det är klart du kan vinna Idol. Det är klart du kan vinna Idol. För man försöker vara positiv. Men det är ju jättesvårt att vinna Idol. Det är ju nästan omöjligt. Och då slutar det bara med en baksmälla.
För det är väldigt få som gör det. Risken är att du blir besviken som och framförallt av barn blir ju besvikna. Och besvikna barn, det är inte bra.
Nej. Ni kommer vinna SHL, Leksand. Nej.
Jag är inget barn.
Kanske i SHL.
I sinom tid.
Ja, i sinom tid. Men först ska ni kvala mot Modo.
Det ser vi fram emot. Ja.
Björklöven tror jag.
Ja, det är Björklöven. Ja.
Du är stor Björklöven-fan, eller?
Absolut.
Då blir vi det, ja.
Ja, ja, absolut. Nej, men ja. Det är ju som Norrbotten. Som man växte upp en sådär, så var Luleå kanske inte liksom allt för högt upp och sådär. Så då var Björklöven och så sen kom Luleå gick upp och etablerade sig. Så nu är det ju sådär kluvet. Alltså, just nu går det bra när det är olika serier. Inga problem.
Det vi kan slå fast är att du ogillar Skellefteå.
Det är i blod och själ och hjärta.
Stort tack för att du kom hit, Mattias.
Tack så mycket.
Och kolla gärna in Mattias böcker och föreläsningar. Och numret, hur gör vi med det då? Telefonnumret?
Ja, det får ni googla fram. Det står lite överallt.
Thomas nummer har de flesta, inte minst alla spelare som du försöker hitta.
Ja, när vi spelar lite dåligt verkar det vara väldigt många som har mitt nummer. Både mail och nummer.
Och Camilla, vi säger så för idag helt enkelt.
Ja, vi gör det. Vi avslutar bara här tycker jag.
Din dotter har ju dykt upp där i bakgrunden, ser jag.
Ja, precis. Så att jag ska återvända till henne.
Lycklig pessimist, det är underbart. Det kör vi på, tycker jag i alla fall. Det är bra. Vi hörs igen nästa vecka. Ja.
Mm. Tack för idag.
Då handlar det om avsnitt 229. Mm. Hejdå.
Hejdå.
Hej, hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!